Det är makt i den bedjandes händer, i sig själva så svaga och små.
När mot all maktens Gud du den vände, har han lovat att hjälp ska du få.
Himlens svar är på väg, änglar kommer med bud. Om det dröjer, det når dig ändå, för det lovade löftenas trofasta Gud, den som ber ur sitt hjärta ska få. Du som ber för ditt barn, dina kära, är i förbön från år till år.
Om du tålmodets läxa kan lära, himlens bönesvar
i den bedjandes händer, ja, i bönen i frälsarens namn.
Och den ska bära dig en dag i sänder, tills du ankrar i himmelens hand.
Himlens svar är på väg.
Jag tror att jag vågar säga att den här salmen som vi just sjöng, en norsk salm, är en av de sånger som har betytt mest för mig genom åren. Jag är en stor musikkonsument, men en sång har jag återkommit till i många, många, många år, och det är den här salmen av norske Trygve Bjerkerheim. En man som för övrigt skrev, hör och häpna, ungefär 15 000 dikter. Alla i små, så här små anteckningsböcker, och varav nästan 100, något på 90 tror jag, Rigmor, finns med i den norska psalmboken. Jag ska bara säga något kort omkring den här psalmen innan vi sen går in i bön. Jag har satt en egen titel på den här psalmen, och det är följande ord, tre ord: psalm mot maktlöshet. Psalm mot maktlöshet. Och så varje gång jag har gått och lyssnat på den, vilket jag gjort många gånger hemma, gärna ensam i vårt hus, på ganska hög volym, den finns i många bra insjungningar, så har jag tänkt så här att någon gång borde jag borde åka och söka upp den Trygve Bjerkerheim, om han ens är i livet, Och så vet ni hur det är med sånt där, man tänker att det borde jag göra någon gång. Det blir ju väldigt sällan gjort. Men så en dag, och jag minns precis när detta var, det var i brytningen mellan vinter och vår, så vaknade jag en morgon och så visste jag bara att nu måste detta ske. Nu ska jag söka upp honom. Eftersom jag också visste att han var vid mycket, mycket hög ålder, så ringde jag runt lite grann till bokförlag, jag ringde till lite släktingar och så bad jag dem om råd. Jag frågade om det var okej att jag sökte upp honom, ringde honom och bad om ett sammanträffande i Oslo där han bodde. Och alla gav mig samma svar. Att det var väl jätteroligt att du ville komma, men det är för sent. Han är alldeles för trött i tanken för någon intervju, sa de. Och jag förtydligade och sa att jag har inte alls tänkt mig någon intervju, sa jag, utan jag har egentligen bara ett enda ärende. Och det är att jag vill träffa honom och säga tack för den här salmen, det är makt i det folde det händer. Svaret blev nja, ett ganska tydligt nja. Så ett par dagar senare så tänkte jag gör ett försök till, och detta var en fredag. Jag ringde igen till de släktingar som hade daglig kontakt med Trygve och så frågade jag hur läget var. Jo, sa hon till min förvåning, denna kvinna, jag har pratat med honom idag och han var ganska pigg och du är välkommen till honom för ett kort samtal, sa hon. När vill du komma? Och jag sa, passar det imorgon? Och hon sa lite förvånad att det passar alldeles utmärkt imorgon. Och tidigt den här lördag morgonen satt jag med min bil och så åkte jag från Göteborg till Oslo, till Lørensvegen 29 på Sinsen i Oslo. Och jag var där någonstans vid 12-tiden. Och det var en systerson till Trygve som öppnade dörren och visade mig in. Och den här lägenheten, jag önskar jag kunde beskriva den för er, den var fylld från golv till tak med minnen ifrån ett långt och väldigt, väldigt rikt liv. Ett hängivet liv i ordets tjänst. Väggarna var tapetserade med fotografier, med diplom, med utmärkelser för olika texter och insatser. Och där någonstans med ett smycke i mitten hängde konung Haralds förtjänstmedalj i guld. Och omkring den så hängde en rad tavlor som vänner till Trygve hade målat. Möblemanget var så enkelt. En sliten soffa, ett skrivbord strax in till fönstret, en gammal Viggenorgel och så ett hav av böcker, ett fullkomligt hav av böcker. I fåtöljen satt Trygve Bjerkerheim, en bra bit över 90 år. Han var uppklädd i kostym, han hade skjorta och slips. Och han log emot mig när jag kom. Och så sträckte jag fram min hand och hälsade på honom. Och jag minns sen att han tog min hand och att han höll den som om han hade fått tag i någonting riktigt, riktigt dyrbart. Jag satte mig på en pall framför honom på golvet och vårt samtal kunde inte bli mer än mycket, mycket fåordigt. Han var redan långt inne i livets aftonland. Men vi tittade på varann, han och jag. Och jag vet inte om jag någonsin har sett en vackrare människa än en åldersstigne man. Och så sa jag till honom att jag har kommit från Göteborg, sa jag, för att tacka dig för en psalm. Han sa ingenting tillbaka, men han bara log. Och så berättade jag för honom hur den där salmen som Trygve skrev natten mellan den 2 och den 3 juli 1955, alltså samma år som Urban Ringbäck föddes. Hur den där salmen under långa sträckor av vårt liv har varit någon slags värn mot maktlöshet eller vanmakt. Hur jag har gått av och an i våra rum och så egentligen bara vilat i denna enda mening. Det är makt i den bedjandes händer. Den där textraden kom till därför att Trygve hörde en predikan. Och i den predikan sa förkunnaren som just hade kommit hem från ett missionsland, så sa han följande ord. Den starkaste stormakten i världen är fronten med de knäppta händerna. Sug på det ett ögonblick. Den starkaste stormakten i världen är fronten med de knäppta händerna. De orden skrev Tryggve ner på ett litet bibelkort i sin franska bibel, sitt franska nya testamente. Och ungefär ett år senare så dök de där orden upp ur det undermedvetna. Det var mitt i natten. Och han gick upp och satte sig på en pinnstol och så skrev han hela den här sången. Nästan som på diktat, nästan rakt av. Det är makt i de knäppta händerna. I sig själva så små, svaga och små. Men när mot allmaktens Gud du de vänder. Han har lovat att svar ska du få. Innan vi går in i en stund av förbön så skulle jag vilja påminna dig om just det. Alltså jag begriper inte detta. Jag vet inte varför det inte alltid blir som vi vill eller tror. Men för varje år som går så känner jag större och större förtroende för raderna som Tryggve Bjerkerheim börjar sjunga mitt i kolsvarta natten. Om en liten stund så ska vi ge tillfälle till förbön. Alltså en slags möjlighet att svara på detta tilltal ur ditt djup. Svara på detta tilltal. Och då kan man undra hur gör man det om man inte kan det här vokabuläret eller de här sångerna eller vår historia? Hur svarar man då? Faktiskt är det så att tre ord kan räcka. Jag tror att de tre orden möjligen är den kristna trons viktigaste ord. Och det är orden be för mig. Bed för mig. För många av oss har livet med Kristus börjat ungefär i de tre orden. Be för mig. Med de orden har många av oss sammanfattat och suckat ut vår vardagssituation många, många gånger. Och så har vi äntligen fått säga be för mig. Och om allt står rätt till, alltså efter ett långt liv med Jesus, så är de orden viktigare än någonsin. Be för mig. För det hör till den andliga mognaden att man inte blir allt mer säker eller trygg eller kan det här. Det hör till den andliga mognaden att man mer och mer inser behovet av att igen och igen bli vidrörd, fylld av Gud och styrkt av Gud. Så är vi här den här kvällen med det som blev våra liv. Och alla har vi 100% var. Fullt upp med det som blev vårt. Någon sitter här med ett äktenskap som gick i 1000 bitar. Trots att du gjorde allt som stod i din makt. Någon sitter här med barn som har drabbats av en olycka, en trafikolycka eller något annat. Någon sitter här med vänner som har hamnat i en till synes olöslig ekonomisk situation. Eller så sitter du här den här kvällen och det är så underbart. Men någonstans där inne så går den runt den där namnlösa oron som så många i detta vackra tält så väl känner till. Den där känslan av att det är någonting djupt där inne som inte riktigt står rätt till. Det finns tre ord som kan förvandla din situation. Det är orden be för mig. Varför? Jo, därför att det är makt i den bedjandes händer. När de händerna sträcks ut emot Gud. Vi ska lyssna till och kanske sjunga med i en riktigt gammal inbjudningssång. Den är helt fantastisk. T.B. Barrats sång Kom som du är till din Jesus.